From the conference center at Temple
Square. Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästadomsmötet under den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det här mötet sänds till tusentals möteshus runt om i världen. Sången under det här mötet framförs av en prästadomskör från Brigham Young Universitetet, Idaho.
Thomas S. Monson,
kyrkans president, leder kvällens prästadomsmöte.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session of the
179th. Vi välkomnar er bröder till det allmänna prästadomsmötet under den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga. Det här mötet sänds via satellit till prästadomsbärare i tabernaklet, Assembly Hall, Marriott Center, missionärskolan Provo och på andra platser i många länder över hela världen. Musiken under det här mötet framförs av en prästadömskör från Brigham Young Universitetet Idaho under ledning av Kevin Brower och Randall Campton med Richard Elliott vid orgeln. Vi inleder prästadomsmötet med att kören sjunger Sing Praise to Him. Inledningsbönen uppsänds sedan av Bruce D. Porter i det 70:s forum.
Our beloved heavenly Father.
Vår älskade himmelske Fader. Vi prisar dig och din son. I början av detta prästernasmöte i din kyrka kommer vi inför dig med eniga hjärtan för att tacka dig för förunderliga välsignelser som du utgjuter över ditt rike i dessa sista dagar. Vi tackar för prästadömets återställelse och för de apostoliska nycklarna. Vi tackar dig för det sätt på vilket din kyrka rullat fram över jorden och välsignat många nationer, familjer och enskilda. Vi ber för första presidentskapet och andra som ska tala till oss ikväll att de ska göra detta i kraft av din ande och att vi må förstå i samma anda och glädjas åt att vara samman. Vi inviger detta möte till dig och nedkallar din välsignelse och ande. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The choir will now sing Father in Heaven.
Kören sjunger nu Fader i himlen. Därefter får vi höra från president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas kvorum. Och därefter får vi höra biskop Richard C. Edgley i presidenten av biskopsrådet. Han följs av äldste Claudio R. M. Costa i presidentskapet för de 70s kvorum.
Thy children through the
Young men speak of the future because they have no.
De unga männen talar om framtiden för de har inget förflutet, och de gamla männen talar om svunna tider för de har ingen framtid. Jag är en gammal man, men jag tänker tala till Aronska prästadömet om er framtid. Aronska prästadömet som ni bär återställdes av en ängelrik budbärare. Ordinationen utfördes genom en ängels händer, och denne presenterade sig om Johannes, han som kallas Johannes döparen i Nya testamentet. Ängeln förklarade att han handlade under ledning av Petrus, Jakob och Johannes, de forntida apostlarna som hade nycklarna till det högre prästadömet, vilket kallades Melkisedeks prästadöme. Det lägre, eller det aronska prästadömets makt och myndighet, är att inneha nycklarna till änglars betjäning och till att betjäna i de yttre förrättningarna evangeliets bokstav, omvändelsens dop till syndernas förlåtelse i överensstämmelse med förbunden och buden. Ni har ordinerats till ett ämbete i Guds prästadöme och getts gudomlig myndighet som inte bärs och inte kan bäras av kungar eller överhetspersoner och stora män här på den här jorden, såvida de inte ödmjukar sig och går in genom porten som leder till evigt liv. Det finns många berättelser i skriften om unga män som tjänade. Samuel tjänade i tabernaklet med Eli. David var en ung pojke när han stred mot Goliat, och Mormon började tjäna när han var 10 år. Joseph Smith var 14 år när han fick den första synen, och Kristus var 12 år när han blev funnen i templet där han undervisade visa män. Paulus sa den unge Timoteus: ingen får förakta dig för att du är ung. När jag började min yrkesbana som lärare höll president G. Reuben Clark, rådgivare i första presidentskapare, ett tal till lärarna. Hans ord gick rätt in i mitt hjärta och har stannat kvar hos mig ända sedan dess. President Clark beskrev ungdomarna som hungriga efter det som tillhör anden och ivriga att lära sig evangeliet. Han sa att de ville ha det öppenhjärtigt, uotspett. De vill lära sig om vad vi tror på. De vill få vittnesbörd om sanningen. De tvivlar inte nu, utan frågar, utan söker efter sanningen. President Clark fortsatte: ni behöver inte smyka fram bakom dessa andligt erfarna ungdomar och viska religion i deras öron. Ni kan komma rätt fram ansikt mot ansikte och tala med dem. Ni kan ge dem dessa sanningar oförbehållsamt. Det finns inget behov av gradvisa tillvägagångssätt. Sedan dess har jag undervisat unga människor på samma sätt som jag undervisar vuxna. Men det finns några saker ni behöver förstå. Prästadömet är någon inte kan se, inte höra, inte ta på. Men det är en verklig myndighet och en verklig kraft. När jag var ungefär 5 år gammal blev jag mycket sjuk. Det visade sig att jag fått polio, en sjukdom som läkaren i vår lilla stad inte kände till. Jag låg i flera veckor på en militärsäng från första världskriget i vårt vardagsrum bredvid en kolkamin. Efteråt kunde jag inte gå. Jag minns tydligt hur jag hasade omkring på korkmattan och hävde mig upp med hjälp av en stolan och lärde mig att gå igen. Jag var bättre lottad än vissa andra. En kamrat gick med kryckor och metallskenor hela livet. När jag började skolan var mina muskler mycket svaga. Jag besvärade mig mycket. Jag visste att jag aldrig skulle kunna bli en idrottsman. Det hjälpte inte att jag läste om en man som gick till läkaren för hjälp med sitt mindervärdeskomplex. Efter en noggrann undersökning sa läkaren: du har inget komplex. Du är verkligen en mindervärdig. Med denna uppmuntran gick jag ut i livet och försökte kompensera för det på andra sätt. Jag fick hopp genom min patriarkalska välsignelse. Patriarken som jag aldrig träffat förut bekräftade för mig att patriarker har en profetisk insikt. Han sa att jag hade en önskan att leva och var villig att möta de prövningar som medförde livet i en jordisk kropp. Han sa att jag hade fått en kropp med sådana fysiska proportioner och sådan kondition som gör det möjligt för min ande att verka genom den, obehindrad av fysiska svårigheter. Jag kände mig uppmuntrad. Jag lärde mig att man alltid ska ta hand om sin kropp. Aldrig använda något som skadar den, enligt råd vi fått i visdomsordet. Te, kaffe, alkohol och tobak eller något annat som är vanebildande eller skadligt. Läs kapitel 89 i Lärarförbunden. Där finner du stora löften. Och alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dessa ord och vandra i lydnad mot buden ska få hälsa i naven och mär i benen och ska finna visdom och stora skatter och ska springa och inte bli trötta, ska gå och inte bli matta. Därefter följande löfte. Och jag, Herren, ger dem ett löfte att mordängen ska gå förbi dem som han gick förbi Israels barn och inte dräpa dem. Du kanske ser andra som har fått en mer fullkomlig kropp än du. Gå inte i fällan att tycka illa om din längd eller din vikt eller dina ansiktsdrag, din hudfärg eller din ras. Du är en Guds son. Du levde i en förutillvaro som ett andebarn till himmelska föräldrar. När du föddes fick du en jordisk kropp av kött och blod och ben, genom vilken du kan uppleva jordelivet. Du prövas medan du förbereder dig för att återvända till dina himmelska föräldrar. Jag ska ställa samma fråga till er som Paulus ställde till korintierna. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ditt kön bestämdes i förtillvaron. Du föddes som pojke. Du måste värdesätta och skydda det maskulina i din natur. Du måste hysa en respektfull, beskyddande aktning för alla kvinnor och flickor. Ringakta inte dig själv. Tillåt aldrig någon att vidra din kropp på ett sätt som är ovärdigt, eller vidra inte någon annan på ett sätt som är ovärdigt. Undvik pornografins och drogernas dödliga gifter. Om dessa saker finns i ditt liv, akta dig. Om du fortsätter med det kan det förstöra dig. Tala med dina föräldrar. Tala med din biskop. De vet hur du ska hjälpa dig. Dekorera inte kroppen med tatuering eller piercing för ett smycken. Håll dig borta från det. Var inte tillsammans med vänner som oroar dina föräldrar. Lucifers änglar, herrars inflytande finns överallt. Det frestar dig att göra sånt och säga sånt och tänka sånt som förstör. Motstå alla impulser som kan skada din ande. Du ska inte vara rädd. Profeten Joseph Smith lärde att alla väsen som har kroppar har makt över dem som inte har det. Och Lehi lärde att människorna har undervisats tillräckligt för att kunna skilja mellan gott och ont. Kom ihåg att bönens kraft skyddar dig. Jag minns när jag döptes genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Det var underbart. Jag antog att alla mina synder i det förflutna nu tvättas bort och att om jag aldrig begick några fler synder så skulle jag förbli ren. Jag bestämde mig för att göra det. Men det blev inte riktigt så. Jag upptäckte att jag gjorde fel, inte med avsikt, men jag gjorde fel. En gång trodde jag dumt nog att jag kanske hade döpts för tidigt. Jag förstod inte att sakramentet som administreras av er, det aronska prästerna, faktiskt förnyar dopförbundet och inte återställer välsignelserna som är förbundna vid det. Jag förstod inte, som det står i uppenbarelserna, att jag kunde behålla mina synders förlåtelse. Om du har gjort dig skyldig till synd eller något pojksträck, måste du lära dig om försoningens kraft och hur det fungerar med en djup och uppriktig omvändelse. Du kan skölja bort sådana små saker. Med grundlig blötläggning och skurning tvättar den bort allvarliga överträdelser. Det finns inget som du inte kan rensas från. Du har alltid den heliga anden hos dig som förlenats dig när du döptes. Jag var präst i det aronska prästadömet när andra världskriget exploderade över världen. Jag ordinerades till äldste när vi alla marscherade iväg till kriget. Jag drömde om att följa min äldre bror Leon i spåren, som då flög ett bombslag i slaget av Storbritannien. Jag anmälde mig till utbildning som pilot i flygvapnet. Jag var en poäng från att klara det skriftliga provet. Då kom sergeanten ihåg att det fanns flera frågor som gav 2 poäng. Om jag fick hälften rätt på 2 av dem skulle jag godkännas. En del av provet bestod av flervalsfrågor. En fråga löd: vad används glykol till? Om jag inte hade arbetat i min pappas bilverkstad skulle jag inte veta det, att det användes som kylarvätska för bilar. Så jag godkändes. Jag bad inför läkarundersökningen. Den visade sig vara ganska rutinmässig. Ni unga män borde inte klaga över er skolutbildning. Fördjupa er inte så mycket i det tekniska att ni försummar att lära er om det är praktiska. Allt ni kan lära er som är praktiskt, i hemmet, matlagning i köket, på tomten, kommer ni att ha nytta av. Klaga aldrig över er skolutbildning. Studera noga och gå på era lektioner. Guds härlighet, intelligens, eller med andra ord, ljus och sanning. Oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv kommer den att följa med oss i uppståndelsen. Vi ska lära oss om ting som är ovantill, ting som är nedantill, ting som är i jorden och på jorden samt i himlen. Ni kan lära er hur man lagar saker, målar saker och även syr saker och allt annat som är praktiskt. Det är värt mödan. Om ni inte själva får någon större nytta av det, så kommer det att vara hjälp när ni hjälper andra människor. Jag hamnade i Orienten och flög samma slags bombplan som min bror flög. Min mission, som det visade sig, var att undervisa evangeliet i Japan som militär. Det kanske svåraste i kriget var att leva med osäkerheten. Att inte veta hur det skulle sluta eller om vi kunde planera något för framtiden. Jag fick ett litet militärexemplar av Mormons bok som fick plats i min ficka. Jag bar med mig den överallt, jag läste den och det blev en del av mig. Saker som jag undrat över blev till visshet. Vissheten i evangeliet, sanningen, när du en gång förstår den, hjälper dig igenom svåra stunder. Det var, gick 4 år innan vi kunde återvända till livet hemma. Men jag hade lärt mig att jag hade säkert vittnesbörd om att Gud är vår fader, att vi är hans barn och att Jesu Kristi återställda evangelium är sant. Er generation är fylld med osäkerhet. Ett liv fyllt med nöje och spel och dyrbara leksaker har kommit till ett abrupt slut. Vi förflyttar oss från lättjans och underhållningens generation till arbetets och ansvarets generation. Vi vet inte hur länge det varar. Livets verklighet är nu en del av ett prästadöms ansvar. Det skadar inte att vilja ha något och inte få det. Det ger er en mognad och disciplin som är bra för er. Det försäkrar att ni kan ha ett lyckligt liv och en lycklig familj. De här prövningarna kommer med ansvaret i prästadömet. En del av er bor i länder där det nästan allt ni äter och en del av era kläder beror på vad familjen kan producera. Det kan vara så att det ni kan bidra med avgör om er familj ska få äta och ha tak över huvudet. Lär er att arbeta och stödja familjen. Själva grunden till det mänskliga livet och hela samhällsordningen är familjen, upprättad genom det första budet till Adam och Eva, våra första föräldrar: föröka er och uppfyll jorden. Och därefter kom budet: hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Var en ansvarig familjemedlem. Ta hand om dina ägodelar, dina kläder, dina saker. Var inte slösaktig. Lär dig att vara nöjd med det du har. Världen verkar kanske vara i oordning, och det är den. Den verkar finnas krig och rykten om krig, och det finns det. Det kanske ser ut som framtiden bara innehåller prövningar och svårigheter för dig, och det gör den säkert. Men fruktan är motsatsen till tro. Var inte rädd. Jag är inte rädd för framtiden.
Idag,
en av mina vänner kom och talade om sin bröllop. Han talade om sitt kallelse till Japan som missionär. Vi talade till dem om det faktum att en dag kommer du tillsammans med vår himmelska far, rena och dyrbara döttrar, besöka templet och besegra för tid och all evighet. Och dessa söner känner till evangeliets plan, att det är sin stora lyxsalighetsplan, och att denna plan är målet på vår vistelse. Och det ber jag vittnesbörd om i Jesu Kristi namn. Amen.
My brethren of the priesthood.
Mina bröder i prästadömet. På senare år har vi bevittnat många nödsituationer och naturkatastrofer runt om i världen, däribland orkaner, skogsbränder, jordbävningar och en förödande tsunami. Kyrkans insatser efter dessa och många andra katastrofer har varit storslagna. Medlemsgrupper har snabbt mobiliserats för att hjälpa de drabbade. Det kändes bra för dem alla för de visste att de välsignade andra genom sitt tjänande. Ofta kommenterar personer som inte tillhör vår kyrka, medlemmar av andra kyrkor, hjälporganisationer, myndigheter och nyhetsmedia, hur snabbt kyrkan kan mobilisera så många som är villiga att hjälpa. De frågar, hur gör ni? Svaret på den frågan kan enkelt besvaras så här. Vi är förberedda, vi är organiserade, vi har empati och kärlek. Vanligtvis behövs det bara några telefonsamtal från presiderande auktoriteter till lokala ledare för att mobilisera hundratals, ibland tusentals människor för att undsätta nödställda medsyskon. I kväll vill jag tala om en annan svårighet som vi får tillfälle att hjälpa till med. Och bröder, det här telefonsamtalet är till er. Den här svårigheten orsakas inte av naturen, men dess effekter är verkliga och globalt kännbara. Och med optimism inför framtiden fortsätter vi, som vi har gjort i årtionden, att hylla grundprincipen att vi ska hjälpa varandra. Elder Robert D. Hales sade nyligen: de ekonomiska moln som länge hotat världen har nu drabbat oss. Denna ekonomiska storm har påverkat vår himmelske faders barn, och mer än någonsin förr behöver vi nu ha en vision om välfärd som är baserad på evangeliet. I stormens kölvatten kommer en våg av arbetslöshet och dålig ekonomi som påverkar varje stab och församling i hela kyrkan. Jag tror att vi alla på ett eller annat sätt har känt av de här problemen. Personligen, eller genom familj eller släkt eller någon annan vi känner. Bröder, det finns ingen organisation som bättre kan möta mänsklighetens svårigheter än den allra högsta Gudens prästadöme. Vi har organisationen. Stavspresidenter, biskopar, äldstekvorum, presidenter och högprästers gruppledare. Vi kallar er nu att mobilisera era prästadömskvorum för att hjälpa våra medlemmar som är arbetslösa eller har ekonomiska svårigheter. Betrakta det här som ett personligt telefonsamtal till er. Nu är det dags att stödja, lyfta upp och hjälpa familjer i våra kvorum som är nödställda. Möjligheterna är stora, och ni har nu tillfället och ansvaret att utnyttja Herrens resurser. Bland era kvorummedlemmar finns det säkerligen de som känner till arbetstillfällen och andra som är duktiga på att skriva meritlistor eller förbereda för arbetsintervjuer. Oavsett titlar och kunskaper finns här ett brödraskap som är fast beslutat att bära varandras bördor. President Monson har berättat om en passionerad direktör vid namn Ed som var ett gott exempel på en kormedlem. En gång pratade president Monson med Ed och frågade honom: Ed, vad gör du i kyrkan? Han svarade: jag har den bästa uppgiften i församlingen. Mitt ansvar är att hjälpa män som är arbetslösa och få fast anställning. Det här året har jag hjälpt 12 bröder som varit utan arbete att få bra jobb. Jag har aldrig varit lyckligare i hela mitt liv. President Monson fortsätter: den kortvuxne lille Ed, som vi kärleksfullt kallade honom, stod rak den kvällen med glänsande ögon och darrande stämma. Han visade sin kärlek genom att hjälpa de behövande. Han återställde mänsklig värdighet. Han öppnade dörrar för dem som inte själva visste hur de skulle göra det. Det finns många sätt för biskopar och korummedlemmar att lindra de arbetslösas lidande och ängslan. Phil's bilverkstad i Centerville i Utah är ett exempel på vad prästadömets ledarskap kan uträtta. Phil var medlem i gästekormet och arbetade som mekaniker i en liten bilverkstad. Tyvärr drabbades bilverkstaden där Phil arbetade av ekonomiska problem och han friställdes. Han var helt förkrossad av den här förändringen. När hans biskop Leon Olson fick höra att Phil blivit friställd övervägde han och äldsternas korumpresidentskap under bön olika sätt att få Phil på fötter igen. Han var ju en medbroder i korumet som behövde hjälp. De kom fram till att Phil skulle ha förmåga att starta eget. En kormedlem berättade att han hade en gammal lada som kunde användas som bilverkstad. Andra kormedlemmar kunde samla ihop verktyg och utrustning till den nya verkstaden. Nästan alla i kormet kunde åtminstone hjälpa till med att ställa upp ladan. Det delgav Phil sina idéer och sedan presenterade planen för medlemmarna i forumet. Ladan städades och renoverades, verktyg samlades in och allt ställdes i ordning. Phil's bilverkstad blev en framgång och så småningom flyttades den till en mer permanent plats. Och allt detta tack vare att hans kornbröder erbjöd hjälp i en nödsituation. Prästadömets korum kan och måste göra en insats. Många församlingar och stavar har kallat yrkesrådgivare för att ge biskopar och korumledare ytterligare stöd. Tveka inte att be dem om hjälp. I många områden har kyrkan upprättat arbetsförmedlingar. Personalen i arbetsförmedlingarna har utbildats till att hjälpa er med anställningsbehoven i era korum. Församlingar och stavar, deras nära förhållande med arbetsgivare är en tillgång när det gäller yrkesval och anställning. Kyrkans välfärdsbutiker erbjuder arbete och utbildningstillfällen för människor med skiftande bakgrund. De som har särskilda behov får möjligheter till rehabilitering, utbildning och anställning. Där kyrkans välfärdsbutiker finns utgör de en värdefull resurs. Biskopar, systrarna har också en plats i det här arbetet. På grund av ekonomin har många mödrar ansett det nödvändigt att göra justeringar i budgeten och andra levnadsförhållanden. En del har även behövt lämna hemmet för att ta anställning. Hjälpföreningens systrar har med sina särskilt begåvade och kärleksfulla hjärtan kan vara till hjälp. Det kan hjälpa till att se behoven. Det kan sitta barnvakt, trösta och uppmuntra. De kan betyda en hel del. Låt mig nu säga några ord till er som är arbetslösa just nu. Ansvaret att finna ett nytt jobb eller att förbättra er anställningsmöjlighet är ert. Fortsatt vägledning kommer från Herren genom regelbundna fasta och bön. Era forumledare, biskopar, konsulenter och arbetsförmedlingar kan hjälpa er. Men vi är rädda för att prästadomsledarna ofta inte känner till er situation. Berätta. Låt dem veta att ni söker arbete. Och biskopar och prästadomsledare, agera. Och låt bröderna i prästadömet ta den underbara möjligheten att verkligen vara ett korum och brödraskap som tar hand om sina bröder. President Gordon B. Hinckley, dåvarande medlem i det 12 apostlarnas korum, sa: jag är övertygad om, mina bröder, att det finns tillräckligt med expertis, sakkunskap, styrka och omsorg i varje prästadomskorum för att hjälpa de behövande medlemmarna i korumet om resurserna tas tillvara på rätt sätt. Det är prästadomskorumets plikt att sätta i rörelse de krafter och hjälpmedel som gör det möjligt för den behövande medlemmen att försörja sig och sin familj i fortsättningen. I oktober 1856 fick president Young under generalkonferensen veta att två handkärrekompanier, Martin-kompaniet och Willie-kompaniet, färdades sent på året och skulle utsättas för bistert vinterväder på slätterna i västra USA. Han stod vid talarstolen som Guds profet och förkunnade: många av era bröder och systrar befinner sig på slätterna med handkärror och de måste föras hit. Vi måste skicka hjälp till dem. Detta samhälle måste ge sig av och hämta hem dem. Detta är min religion. Detta är maningen från den helige anden som jag besitter att rädda dessa människor. Jag säger er allesammans att er tro, religion och religiösa bekännelse aldrig kommer att frälsa en enda av er i Guds celestiala rike, såvida ni inte tillämpar just dessa principer som jag nu undervisar er om. Gå nu ut och hämta hem dessa människor där ute på slätten. President Youngs kallelse till handling resulterade i att vagnar med åsnespann, kuskar, mjöl och andra förnödenheter genast skickades ut för att undsätta människorna som fastnat på slätterna. Bröder, det här är ett telefonsamtal till er. Det här är vårt telefonsamtal. Må Herren välsigna oss alla med samma brådskande känsla att besvara kallelsen att hämta in vårt folk från dessa ekonomiska svårigheter som han gjorde för handkärrekompanierna, är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the 70s, I'd like to say to you that we love you and we sustain
Anderson. Vi älskar dig och vi stödjer dig med våra hjärtan och med vår tro. Mina kära bröder, det är en helig förmån att få vara med i Herrens konungsliga armé. Det gör mig ödmjuk att stå inför er och tänka på er som samlats på platser över hela världen. På den världsomfattande ledarutbildningen som hölls den 21 juni 2003 förklarade president Gordon B. Hinckley att vi som prästadomsbärare har ett fyrfaldigt ansvar. Han sade: var och en av oss har ett fyrfaldigt ansvar. För det första har vi ett ansvar mot våra familjer. För det andra har vi ett ansvar mot vår arbetsgivare. För det tredje har vi ett ansvar att utföra Herrens verk. Och för det fjärde har vi ett ansvar mot oss själva. Slut citat. Dessa fyra ansvarsområden är ytterst viktiga. President Hinckley sa: det är absolut nödvändigt att ni inte försummar er familj. Inget ni har är dyrbarare än detta. Vi har ansvaret som fäder att leda våra familjer i dagliga familjeböner, dagliga skriftstudier och i familjens hemafton. Vi måste prioritera och ta vara på dessa möjligheter att bygga och stärka vår familjs andliga grund. President Hinckley sa det: försök att inte låta något komma emellan. Anse det som heligt. Om familjens hemafton sade han: håll måndagskvällen helig för familjens hemafton. Slutcitat. Liksom sina föräldrar har våra barn tidskrav som påverkar varje aspekt av deras liv. De är upptagna med aktiviteter i kyrkan, i skolan och med sina vänner. Många av våra barn går i skolor där de tillhör minoriteten. Många skolor schemalägger måndagskvällen med olika aktiviteter. Aktiviteter som idrott, repetitioner, träning, körövningar och annat. Vi behöver hålla måndagskvällarna fri från andra åtaganden så att vi kan ha vår hemafton. Ingen annan aktivitet är viktigare för vår familj. Det är under familjens hemafton och andra familjeaktiviteter som vi förbereder våra barn att ta emot Herrens välsignelser. Esther Russell M. Nelson i det 12 korum sade: vi har ansvaret att se till att vi har familjebön, skriftstudier och familjens hemafton. Vi har ansvaret att förbereda våra barn för att ta emot frälsningens och upphöjelsens förordningar. Slut på citat. Familjens hemafton utgör ett mycket viktigt tillfälle för oss att stärka oss själva och varje medlem i familjen. Det är viktigt att låta hela familjen ta del i uppdragen för familjens hemafton. Ett barn kan berätta om primärlektionen han eller hon just haft söndagen innan. Familjens hemafton stärkte min familjs tro och vittnesbörd. Dagliga skriftstudier är en annan viktig familjeaktivitet. Jag minns när min son var 7 år gammal. Han befann sig i duschen en kväll när en storm slog ut all elen. Min hustru ropade till honom att snabbt avsluta duschen, ta ett stearinljus och långsamt gå ner för trappan för att vara med på familjebönen. Hon varnade honom att se till att inte tappa ljuset på mattan, för det kunde sätta eld på mattan och huset kunde brinna ner. Flera minuter senare gick han försiktigt ner för trappan med stearinljuset i ena handen och skrifterna under den andra armen. Hans mamma frågade honom varför han tog med sig skrifterna. Han svarade: mamma, om huset brinner ner måste jag rädda mina skrifter. Vi förstod att våra ansträngningar att hjälpa honom älska skrifterna hade slagit rot i hans hjärta för evigt. Om vårt ansvar mot vår arbetsgivare, sa president Hinckley, du har en förpliktelse. Var ärlig mot din arbetsgivare. Gör inget av kyrkans arbete på hans tid. Han påminner oss också att vårt arbete gör det möjligt för oss att både ta hand om vår familj och att vara effektiva tjänare i kyrkan. Prästönsbärare har många ansvar och uppdrag. Vi ges möjligheter till att besöka, intervjua, undervisa och tjäna människor. Det är vårt heliga ansvar att bygga upp kyrkans medlemmar och stärka deras tro och vittnesbörd om vår frälsare Jesus Kristus. Vi ges tillfällen att ta hand om de familjer vi undervisar, att lära medlemmar att försörja sig själva, sina familjer och de fattiga och behövande på Herrens sätt. Prästarens bärare har ansvaret att motivera ungdomarna att förbereda sig för en hedervärd heltidsmission och att gifta sig i templet. President Ezra Taft Benson lärde: prästarens bärare behöver vaka över och ta hand om korumedlemmarna och deras familjer genom organiserad hemundervisning. Slutcitat. Vi behöver bry oss om varje medlem vi har ansvar för. Hemundervisning är ett av våra största ansvar. Som fäder har vi också det heliga ansvaret att vara ett värdigt föredöme för våra barn så att de kan bli bättre föräldrar och ledare i sina egna hem. Jag citerar äldste M. Russell Ballard i The Tolls Quorum. Får vi be alla ledare i prästerdömet, i synnerhet ni fäder, att hjälpa era söner förbereda sig. Förbered dem både andligt och timligt att se ut som och handla som Herrens tjänare. Slutcitat. När vi får prästerömmet ingår vi ett evigt förbund att tjäna andra. Som prästerömsbärare kan vi utöva ett mäktigt inflytande i andras liv. President Thomas S. Monson har påmint oss att vi är så lyckligt lottade och välsignade att få bära Guds prästerdöme. Kom alltid ihåg att människor vänder sig till er för att få ledning, och ni påverkar enskildas liv på gott eller ont. Och det inflytandet märks genom många kommande släktled. Slutcitat. Vårt föredöme talar alltid högt och klart. Under mina år som medlem i kyrkan har jag påverkat så många ledares och medlemmars föredöme. Jag minns ett underbart par som var ett stort exempel för vår familj och hela församlingen. De döptes 1982. Jag var deras biskop. Celso och Irene bodde ganska långt från kapellet. Det tog dem 40 minuter att gå till kyrkan och de missade aldrig ett möte. De var alltid där med stort leende på läpparna och det föll sig naturligt för dem att tjäna andra. Celso och Irene hade en son, Marcus, som föddes mentalt och fysiskt handikappad. Jag minns så väl hur kärleksfullt de tog hand om sin son. År 1999 drabbades Celso av en hjärnblödning som förlamade nedre delen av kroppen. Celso fortsatte att trofast komma till kyrkan med sin familj. De betalade troget sitt tionde och ett generöst fastoffer. Vår son Moroni är nu deras biskop och han berättade för mig att Celso och Irene fortsätter sitt trogna tjänande. De verkar inte bara i sina ämbeten i församlingen utan de tjänar också trofast som tempeltjänare i templet i São Paulo i Brasilien. De tjänar i templet varje fredag från tidigt på morgon till kvällen. De är alltid så villiga att ge av sin tid och sin tillgång när de trofast utför sin ansvar i kyrkan. President Månsson gav oss rådet. De flesta prästerhundsbärare tjänster utförs stillsamt utan fanfarer. Ett vänligt leende, ett varmt handslag, ett uppriktigt vittnesbörd om sanningen kan bokstavligen lyfta människor, förändra människors natur och rädda dyrbara själar. Det är sådant stillsamt tjänande som Celso och Irene gav. När vi betänker hur vi bäst kan använda vår tid och våra resurser för att uppfylla familjens arbete och våra ämbetens behov är det viktigt att komma ihåg att varje prästönsbärare behöver tillväxa andligt. Detta är ett ansvar vi har mot oss själva. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få. Råd från vår profeter, siar och uppenbara är det mest värdefulla hjälp vi kan få. Vår frälsare gav följande inbjudan till var och en av oss personligen. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. När vi utför hans verk och hans vilja istället för vår egen, kommer vi inse att oket är milt och bördan lätt. Han är alltid med oss. Han uppenbarar för oss det exakta hjälp vi behöver för att lyckas med vår familj, vår arbete och varje ansvar vi har i hans kyrka. Han vittnar om detta, mina kära bröder, i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack bröder. Kör och församling sjunger nu Se högt på bergets krön. Sen får vi lyssna till president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Nu sjunger kör och församling.
Thank you.
Mina kära bröder, jag har under några månader vetat vilket budskap jag vill ge er idag. Under tiden har jag sökt efter en berättelse som skulle kunna illustrera vad jag vill säga. Jag sökte efter en berättelse om jordbruk. Jag sökte efter en berättelse om djur. Till Elster Scotts ära sökte jag efter en berättelse om kärnteknik. Och till president Monsons ära en om att föda upp duvor. Till slut var det en berättelse som återkom gång på gång. En berättelse som jag haft inpräntad i mitt minne under många, många år. Den handlar inte om jordbruk, djur, kärnteknik eller duvor. Den handlar om, ni har redan gissat det, flygning. Jag kallar den berättelsen om glödlampan. En mörk decemberkväll för 36 år sedan störtade en Lockheed 1011 jumbojet i Floridas Everglades. Ett träskområde och dödade över 100 människor. Denna hemska olycka var en av de mest dödsbringande katastroferna i Förenta Staternas historia. Det egendomliga med den här olyckan är att alla flygplanens väsentliga delar och system fungerade perfekt. Planet kunde lätt ha landat i säkerhet i Miami, som var destinationen och låg bara lite mer än 3 mil därifrån. Men vid den sista inflygningen lade besättningen märke till att en grön lampa inte hade lyst. Ett ljus som indikerar att landningsställen i nosen har fällts ut som de ska. Piloterna avbröt inflygningen, ställde in planet så att det avvaktande kretsade över det nattsvarta Everglades och riktade istället uppmärksamheten på att söka efter felet. De blev så upptagna med sitt sökande att de inte insåg att planet gradvis sjönk mot det mörka träsket nedanför. När någon slutligen märkte vad som höll på att hända var det för sent att undvika katastrofen. Efter olyckan försökte utredare få fram orsaken. Landningsstället hade faktiskt fällts ut på rätt sätt. Planet var maskinmässigt i perfekt tillstånd. Allt fungerade som det skulle. Allt utom en sak. En enda utbränd glödlampa. Denna lilla lampa, värd omkring 1,50, satte igång det händelseförlopp som till sist ledde till att över 100 människor led en tragisk död. Naturligtvis orsakade inte den trasiga lampan olyckan. Den skedde för att besättningens fokus var inställd på något som för ögonblicket verkade vara betydelsefullt, medan de inte såg det som betydde mest. Tendensen att fokusera på det betydelselösa på bekostnad av det viktiga är inte bara piloter som har, utan alla människor. Vi är alla i farozonen. Bilföraren som koncentrerar sig på vägen har långt större chans att komma fram dit han ska utan olyckor än den förare som koncentrerar sig på att skicka meddelanden på sin mobiltelefon. Vi vet vad som betyder mest i livet. Kristi ljus lär alla människor det. Trofasta sista dagars heliga har den helige anden som sin ständige ledsagare, så att han kan lära dem det som är av evigt värde. Jag kan tänka mig att vilken prästdomsbärare som helst som hör min röst idag, om man blev ombedd att förbereda ett tal över ämnet det som betyder mest, skulle klara det galant. Vår svaghet består i att vi inte samordnar våra handlingar med vårt samvete. Stanna upp en stund och granska ditt hjärta och dina tankar. Koncentrerar du dig på det som betyder mest? Hur du tillbringar dina lugna stunder kan ge en viktig ledtråd. Vart går dina tankar när stressen av jäktet inför en deadline försvinner? Är dina tankar och ditt hjärta inriktade på det kortlivade flyktiga team som endast betyder något för stunden? Eller är ditt hjärta inriktat på det som betyder mest? Vilket agg går du omkring och hyser? Vilka ursäkter klamrar du dig fast vid som hindrar dig från att vara den gode make, far, son och prästadomsbärare som du borde vara? Vad är det som avleder dig från att utföra dina plikter eller hindrar dig från att ära din kallelse med större flit? Ibland är det som avleder oss inte något dåligt i sig. Ibland får det oss till och med att må bra. Men det går att låta även bra saker gå till överdrift. Ett exempel kan vara en far, farfar eller morfar som lägger ner timmar på att söka efter sina förfäder eller lägga upp en blogg, medan han försummar eller undviker att tillbringa uppbyggande tid med sina egna barn och barnbarn. Ett annat exempel kan vara en trädgårdsmästare som tillbringar hela dagarna med att dra upp ogräs ur marken, medan han inte bryr sig om det andliga ogräs som hotar att kväva hans själ. Till och med en del program i kyrkan kan avleda våra tankar om vi går till ytterlighet med dem och låter dem dominera vår tid och vår uppmärksamhet på bekostnad av det som betyder mest. Vi behöver ha balans i livet. När vi verkligen älskar vår himmelske fader och hans barn visar vi denna kärlek genom våra handlingar. Vi förlåter varandra och söker efter att göra gott, ty vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Vi tar oss an föräldralösa barn och änkor i deras nöd, och vi håller oss obesmittade av världens syndiga leverne. Mina kära bröder i prästadömet, vi lever i de sista dagarna. Jesu Kristi evangelium är återupprättat på jorden. Guds prästadömets nycklar är återgivna till människan. Vi lever i en tid av förväntan och förberedelse, anförtrodd oss av Gud, för att förbereda oss själva, våra familjer, vår värld, för den nalkande gryningen, den dag när befallningen ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då Herren själv ska stiga ner från himmelen och inleda sin tusenåriga regering. Vi har anförtrotts det heliga prästadömet och ålagts ansvaret, makten och rättigheterna att verka som vår himmelske faders, himmelske konungs ombud. Det är detta som betyder mest. Det är detta som har evigt värde och som förtjänar vår uppmärksamhet. Vi kan och får inte tillåta oss att avledas från vår heliga plikt. Vi kan och får inte tappa koncentrationen på det som betyder mest. Nehemja i Gamla testamentet är ett bra exempel på någon som behåller koncentrationen och engagemanget för en viktig uppgift. Nehemja var en israelit som levde som landsflyktig i Babylon och tjänade som munskänk åt kungen. En dag frågade kungen Nehemja varför han såg så bedrövad ut. Nehemja svarade: skulle jag inte se bedrövad ut? När den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nedbrända. När kungen hörde detta väknade hans hjärta, och han gav Nehemja rätt att återvända till Jerusalem och bygga upp staden igen. Men alla gladdes inte åt detta. Faktum är att flera ståthållare som bodde i närheten av Jerusalem tog mycket illa vid sig över att en person hade kommit som ville Israels barn väl. Dessa män blev förbittrade och mycket rasande och hånade judarna. Oförskräckt lät Nehemja sig inte avledas av motståndet. Istället samlade han ihop sina resurser och sin arbetskraft och gick vidare med att bygga upp staden. Ty folket arbetade helhjärtat. Efterhand som stadens murar höjde sig ökade emellertid motståndet. Nehemjas fiender hotade, sammangaddade sig och hånade honom. Deras hotelser var mycket verkliga och det trakasserade dem så mycket att Nehemja sa: de ville alla skrämma oss. Trots faran och det ständiga hotet av invasion gick arbetet framåt. Det var en påfrestande tid för alla byggarna, hade svärdet bundet vid höften medan de arbetade. Efterhand som arbetet fortsatte blev Nehemjas fiender allt mer desperata. Fyra gånger bönföljde honom att lämna stadens trygghet och träffa dem under förevändning att de ville klara upp konflikten. Men Nehemja visste att deras avsikt var att göra honom illa. Varje gång de bad honom komma svarade han på samma sätt: jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Vilket utomordentligt svar. Med detta tydliga och orubbliga mål i hjärta och sinne, med denna fasta föresats, höjde sig Jerusalems murar tills de byggs upp igen, otroligt nog på 52 dagar. Nehemja vägrade att låta bristande koncentration hindra honom från att göra det som Herren ville att han skulle göra. Jag blir uppmuntrad och inspirerad av dagens alla prästadomsbärare som har liknande hjärta och sinne. Precis som Nehemja älskar ni Herren och strävar efter att ära det prästadömen ni bär. Herren älskar er och är medveten om era hjärtats renhet och om ståndaktigheten i er beslutsamhet. Han välsignar er för er plikttrogenhet, leder er på er stig och använder era gåvor och talanger till att bygga upp sitt rike. Men alla är inte som Nehemja. Det finns utrymme för bättring. Jag undrar, kära bröder i prästadömet, vad som skulle kunna uppnås om vi alla, som folket i Nehemja, skulle arbeta helhjärtat. Jag undrar vad som skulle kunna åstadkommas om vi la bort det barnsliga och med liv och lust hängav oss åt att bli värdiga och sanna prästadömsbärare, ombud för Herren Jesus Kristus. Tänk för ett ögonblick på vad som skulle kunna åstadkommas i vårt eget liv, i vårt yrkesliv, i vår familj, i våra församlingar och grenar. Tänk på hur Guds rike skulle kunna utvecklas över hela jorden. Tänk på hur världen skulle kunna förändras för gott om varje man som bär Guds prästadöme skulle kavla upp ärmarna och leva upp till sin sanna potential, omvänd i djupet av sin själ. En sann och trofast man, fast besluten att bygga upp Guds rike. Det är lätt att bli distraherad, att fokusera på en utbränd glödlampa eller ovänliga människors oartiga handlingar. Men tänk på den kraft vi skulle ha som enskilda och som prästadömets grupp, som vi, som respons på varje frestelse att tappa koncentrationen eller sänka våra normer, svarade: vi håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Vi lever i en tid av stora utmaningar och stora möjligheter. Herren söker efter män som Nehemja, trofasta bröder som uppfyller prästadömets ed och förbund. Han vill engagera osvikliga själar som flitigt ägnar sig åt att bygga upp Guds rike. Det som, när de stöter på motstånd och frestelser i sina hjärtan, säger: jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. När de ställs inför prövningar och lidanden svarar de: jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. När de utsätts för åtlöje och klander svarar de: jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Vår himmelske fader söker efter personer som vägrar låta det obetydliga hindra dem i deras strävan efter det eviga. Han söker efter personer som inte låter bekvämlighetens behag eller motståndarens fällor avleda dem från det arbete han har tilldelat dem att utföra. Han söker efter personer vars handlingar bekräftar deras ord. Det som är övertygelse säger: jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Jag bär högtidligt vittnesbörd om att Gud lever och att han tänker på var och en av oss. Han sträcker ut sin hand och upprätthåller dem som ställer sig upp och bär prästadömet med ära. Ty i dessa dagar har han ett stort arbete för oss att utföra. Det här evangeliet kommer inte från någon människa. Kyrkans lärdomar är inte någon bästa gissning om innebörden av forntida skrifter. Det är himmelsk sanning som Gud själv uppenbarat. Jag vittnar om att Joseph Smith såg vad han sa att han såg. Han såg verkligen in i himlarna och talade med Gud, Fadern och Sonen och med änglar. Jag bär vittne om att vår himmelske Fader talar till dem som söker honom i ande och i sanning. Jag har med mina egna ögon bevittnat och vittnar med glädje om att Gud talar genom sin profet, siare och uppenbarare i våra dagar, Thomas S. Månsson. Mina kära bröder, liksom Nehemja har vi ett stort arbete att utföra. Vi står och tittar mot vår tidsålders horisont. Det är min innerliga bön att vi, trots frestelser, aldrig ska sänka våra normer. Att vi inte, trots det som distraherar oss, ska tappa fokuseringen på det som betyder mest. Att vi ska stå fasta i våra beslut och tillsammans, skuldra mot skuldra, när vi modigt höjer fanan, Jesu Kristi fana. Jag ber att vi kan vara värdiga den allsmäktige Gudens heliga prästadöme och som en man lyfta upp våra huvuden och med fast röst förklara för världen: vi håller på med ett stort arbete och kan inte komma. I Jesu Kristi namn. Amen.
I am grateful for the honor.
Jag är tacksam över förmånen och välsignen att få tala till Guds prästadöme. Mitt enda mål ikväll är att hjälpa er vara djärva och frimodiga när ni tjänar i prästadömet. Ni behöver vara djärva och frimodiga eftersom ni har tagit värvning i Herrens armé i denna sista tidsutdelning. Detta är inte en fredens tid. Det har varit så ända sedan Satan organiserade sina krafter mot vår himmelske faders plan i förutillvaron. Vi känner inte till detaljerna i den striden, men vi känner till ett resultat. Satan och hans efterföljare kastades ner till jorden. Och striden har pågått allt sedan Adam och Eva skapades. Vi har sett den bli värre, och skrifterna antyder att striden kommer att bli våldsammare och antalet andliga offer på Herrens sida kommer att stiga. Nästan alla har sett ett slagfält på film eller läst om det i en bok. Mitt genom explosionernas dån och soldaternas skrik hörs ropet: "Fallen soldat." När det ropet ljuder skyndar sig trofasta vapenbröder mot platsen ljudet kom ifrån. Ännu en soldat eller läkare ignorerar faran och skyndar sig till den sårade. Och den fallne vet att hjälp är på väg. Oavsett risken kommer någon att hukande springa eller krypa fram för att ge skydd och hjälp i tid. Detta är sant vad gäller alla män som förenats i ett svårt och farligt uppdrag som de är fast beslutna att genomföra till vilket pris som helst. Uppteckningar om sådana grupper är fyllda med berättelser om lojala män som var fast beslutna att ingen skulle överges. Här följer en berättelse från en officiell källa. Under kriget i Somalia i oktober 1993 tittade två kommandosoldater från USAs armé ner från sin helikopter under en eldstrid. De såg två andra helikoptrar nära dem träffas och störta till marken. De två kommandosoldaterna som befann sig i relativ säkerhet i luften hörde på radion att inga markstyrkor fanns som kunde undsätta de nedskjutna besättningarna. Allt fler fiendesoldater närmade sig kraschplatsen. De två männen i luften erbjöd sig att gå ner till marken. Orden de använde var att rycka in för att försvara sina allvarligt sårade kamrater. Deras begäran nekades eftersom situationen var så riskfylld. De frågade en gång till. Återigen nekades de tillstånd. Endast efter tredje gången fick de komma ner på marken. Endast beväpnade med personliga vapen kämpade de sig fram till de havererade helikopterna och de skadade flygarna. De tog sig genom intensiv vapeneld när fienden omringade haveriplatsen. De drog sig ut, drog ut de skadade ur vrakspillrorna. De ställde sig i ytterlinje runt de skadade och placerade sig därmed i det mest utsatta läget. De beskyddade sina kamrater tills ammunitionen tog slut och de sköts till döds. Deras järvhet och deras offer räddade livet på en pilot som annars skulle ha dött. De belönades efter döden med hedersmedaljen. Deras lands högsta utmärkelse för järvhet inför en beväpnad fiende. Hedersomnämnda konstaterar att de gjorde mer än vad plikten krävde. Men jag undrar om de tänkte så när de tog sig fram till de nedskjutna flygarna. I sin lojalitet kände de sig pliktskyldiga att stå bredvid sina medsoldater, oavsett utgången. Modet att handla och deras osjälviska tjänande här rörde sig från känslan att de hade ansvar för sina kamraters liv, lycka och säkerhet. En sådan ansvarskänsla för andra utgör kärnan i trofast tjänande inom prästadömet. Våra kamrater såras i den andliga striden runt omkring oss. De människor vi kallats att tjäna och skydda från ondska såras också. Andliga sår är inte lätta att se, utom genom inspirerade ögon. Men vi skapar grenspresidenter och missionspresidenter som sitter framför frälsens efterföljare kan se de sårade. Det har hänt under årens lopp och överallt i världen. Jag minns att jag som biskop lade märke till en ung prästönsbärares ansikte och hållning och att tanken kom så klart att den tycktes hörbar. Jag behöver tala med honom och snart. Någonting håller på att hända och han behöver hjälp. Jag sköt aldrig upp ett sådant intryck, för jag visste att syndens sår ofta inte är kännbara i början av den som blivit skadad. Satan kan verka ibland spruta in något som bedövar den andliga smärtan medan han tillfogar skadan. Om inget snart sker för att påbörja omvändelsen kan såren bli värre och större. Därför går du till verket som prästens bärare med ansvar för några av vår himmelske faders barns andliga överlevnad utan att vänta på ropet fallen soldat. Kanske inte ens en god vän, andra ledare eller föräldrar ser det som du ser. Du kanske är den enda som genom inspiration hör varningsropet. Andra kanske tycker, som du också kan frestas göra, att problemet jag tyckte jag såg kanske bara en inbildning. Vad har jag för rätt att döma annan? Det är inte mitt ansvar. Jag tänker vänta tills han ber om hjälp. Endast en bemyndigad domare i Israel innehar makten och ansvaret att bekräfta att det finns en allvarlig skada, att undersöka den och sedan under Guds inspiration föreskriva den behandling som behövs för att läkning ska ske. Trots detta är du förbunden att hjälpa ett andligt skadat Guds barn. Du har ansvaret att vara så pass djärv och frimodig att du inte vänder dig bort från den skadade. Jag behöver förklara så gott jag kan åtminstone två saker. För det första, varför har du ansvaret att hjälpa din sårade vän? Och för det andra, hur tar du hand om det ansvaret? För det första, har du ingått förbund och det klargjordes för dig att när du accepterade förtroende från Gud att bära prästerömmet, accepterade du ansvaret för det du gör eller inte gör för andras frälsning, hur svårt och hur farligt det än verkar för dig? Det finns oräkneliga exempel på prästerömsbärare som axlat detta allvarliga ansvar som du och jag också måste göra. Så här beskriver Jakob i Mormons bok sitt heliga ansvar när han under svåra omständigheter gav hjälp. Han sa: se, mina älskade bröder, enligt det ansvar som Gud har ålagt mig att med allvar ära mitt ämbete och så att jag kan rena mina kläder från era synder kommer jag, Jakob, till templet idag för att för er förkunna Guds ord. Nu kanske du protesterar och säger att Jakob var en profet och att du inte är det. Men oavsett vilket ämbete du har i prästerömmet för det med sig skyldigheten att lyfta upp händer som hänger ned och styrker de matta knän hos dem runt omkring dig. Du är Herrens tjänare som ingått förbund att enligt bästa förmåga hjälpa andra som han skulle göra. Din stora möjlighet och ditt ansvar beskrivs i Predikaren. Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan. Om det faller kan den ena resa upp den andra, men ve den ensamme. Om han faller finns det inte någon som kan resa upp honom. Från det kan du förstå den sanna och allvarsamma orden från profeten Joseph Smiths lärdomar. Inga andra än dårar vilja jäckas med människornas själar. Det var Jakobs tro att en fallen mans eller kvinnas lidande som han kunde ha hjälpt och inte hjälpte skulle bli hans egen vånda. Din lycka och andras lycka som du kallats att tjäna som prästönsbärare hör ihop. Nu kommer vi till frågan hur du bäst kan hjälpa dem som du kallats att tjäna och rädda. Det beror på din förmågor och din prästerns relation till personen som är i andlig fara. Låt mig beskriva tre exempel som kan ge dig tillfälle att tjäna. Låt oss börja när du som oerfaren juniorkamrat fått uppdrag att tillsammans med en erfaren kamrat besöka en ung familj. Innan du förbereder dig för besöket ber du om styrka och inspiration för att förstå deras behov och veta hur du kan hjälpa dem. Om möjligt håller du den bönen med din kamrat och nämner dem vid namn som ni ska besöka. När ni ber, känner ni kärlek till dem personligen och till Gud. Du och din kamrat kommer överens om vad ni hoppas utföra. Ni gör upp en plan för vad ni tänker göra. Oavsett planen, observerar och lyssnar du med stor intensitet och ödmjukhet under besöket. Du är ung och oerfaren. Men Herren är fullkomligt medveten om deras andliga tillstånd och behov. Han älskar dem. Och eftersom du vet att han sänder dig att handla i hans ställe, kan du ha tro på att du kan se deras behov och vad du kan göra för att uppfylla din plikt att hjälpa dem. Du får veta när du besöker dem ansikte mot ansikte i deras hem. Det är orsaken till att du har fått denna prästerens plikt. Besök varje medlems hem och förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter. Och sedan har du fått en uppgift till som kräver ännu större urskiljning. Lärarens plikt är att alltid vaka över kyrkan och att vara med och styrka dem. Och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan, inte heller någon inbördes hårdhet, inte heller lögner, förtal eller skvaller. Samt se till att kyrkan ofta kommer tillsammans och även se till att alla medlemmar gör sin plikt. Du och din kamrat kommer sällan att få inspiration om hur noggranna de lever upp till denna norm. Men jag kan lova dig att av egen erfarenhet att du kommer att få gåvan att veta vad som står bra till med dem. Och när du vet det kan du uppmuntra dem. Det finns ännu ett löfte jag kan ge dig. Du och din kamrat får genom inspiration veta vilka ändringar de kan göra för att påbörja den andliga läkning de behöver. Det ni uppmanas göra för att påverka deras liv innehåller nästan säkert några av de viktigaste förändringarna som Herren vill att de ska göra. Om din kamrat känner sig manad att uppmana dem till ändring, observera då hur han gör det. Du kommer säkert att bli förvånad över det som anden leder honom till att säga. Det kommer att finnas kärlek i hans röst. Han finner ett sätt att binda den behövliga förändringen till ett åtföljande välsignelse. Om det är fadern eller modern som behöver göra en ändring, kanske han påpekar hur det skulle leda till lycka för barnen. Han beskriver förändringen som att gå ifrån olycka till något som är bättre och tryggare. Du kanske tycker att ditt bidrag under besöket var litet, men det kan vara mäktigare än du trodde var möjligt. Du visar i ansiktet och uppträdande att du bryr dig om människorna. De ser din kärlek till dem och Herren gör dig oförskräckt. Och du blir frimodig nog till att bära ditt vittnesbörd om sanningen. Ditt ödmjuka och enkla vittnesbörd kan beröra en persons hjärta lättare än din mer erfarne kamrats vittnesbörd. Jag har sett det hända. Vad du än uträttar under det här besöket kommer din önskan att gå till folket för att hjälpa Herren ska hjälpa dem att föra med sig åtminstone två välsignelser. För det första kommer du att känna Guds kärlek till människorna du besöker. Och för det andra kommer du att känna frälsarens tacksamhet för din önskan att ge den hjälp frälsaren visste att de behövde. Han skickade dig till dem tack vare att han litade på att du skulle känna dig ansvarig att mana dem att komma till honom och lycka. När du blir lite äldre, kanske i tonåren, finns det en annan möjlighet att komma till dig i ditt prästtjänare. Du kommer att lära känna dina korumsmedlemmar väl. Du kanske har spelat basket eller fotboll eller deltagit i andra ungdomsaktiviteter. Du blir nära vän med en del av dem. Du vet när de är glada och när de känner sig nere. Ingen av er kanske har kanske ledarämbeten i korumet, men du känner ansvar för din medbroder i prästadömet. Han kanske anförtror sig åt dig att han börjar bryta ett bud som du vet kommer att skada honom andligt. Han kanske ber om ditt råd tack vare att han litar på dig. Jag kan säga av egen erfarenhet att om du kan hitta något sätt att få honom bort från en farlig stig, kommer du aldrig att glömma glädjen du fick av att vara hans sanna vän. Om du inte lyckas, lovar jag att när han upplever vånda och sorg, vilket han kommer att göra, då upplever du hans smärta som om det var din egen. Men om du försökte hjälpa honom är du fortfarande hans vän. Och faktum är att under många år kommer han att prata med dig om de goda ting som kunde ha hänt och hur tacksam han är att du brydde dig om att försöka hjälpa honom. Du tröstar honom då och inbjuder honom igen, som du gjorde i ungdomen, att komma tillbaka till glädjen som försoningen fortfarande kan ge honom. Senare i livet blir du en far, en prästerums far. Det du har lärt dig i din tjänande i prästerummet när du hjälpte andra att undvika sorgen och välja glädje ger dig den kraft du behöver och önskar. Åratal av ansvar för människosjälar förbereder dig för att hjälpa och beskydda din familj som du kommer att älska mer än du kan föreställa dig i din ungdom. Du vet hur du ska leda dem med prästerummets kraft till tryggheten. Min bön är att du ska uppleva glädjen i ditt prästerumstjänande under hela livet och för evigt. Jag ber att du ska utveckla samma mod och kärlek till din himmelske faders barn som ledde Mosias söner att vädja om möjligheten att möta död och fara för att förkunna evangeliet för ett förhärdat folk. Deras önskan och djärvhet kom sig av att de kände ansvar för att dessa främlingar som stod i fara för evigt elände skulle uppnå evig lycka. Må vi dela Jehovas önska när han i förutillvaron bad att få stiga ner från härlighetens himlar för att bekänna oss och ge sitt liv för oss. När han sade till sin fader, sänd mig.
I testify that you are called of God.
Jag vittnar om att du har kallats av Gud och att du har sänts att betjäna hans barn. Han vill inte att någon lämnas utanför. President Monson innehar prästerummets nycklar för hela jorden. Gud kommer att ge dig inspiration och styrka att klara av ditt uppdrag att hjälpa hans barn att finna vägen till den lycka som möjliggjordes genom Jesu Kristi försoning. Jag vittnar så för dig i Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Mina bröder, det har varit ett minnesvärt prästernas möte. Tänk på det ni har hört ikväll, så kommer det att hjälpa er att ära prästadömet. Vi påminner om tabernakelkörens utsändning 17:30-18. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar prästadömskören från BYU Idaho för de vackra sånger de framfört. Och vi tackar också bröderna som har talat till oss ikväll. Jag har nu själv nöjet att tala till er. Efter mitt tal avslutas det här mötet med att kören sjunger Kan hända ej upp på stormigt hav. Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Shirley D. Christensen i det 70-års forum. Mina älskade bröder i prästadömet, samlade här och över hela världen. Jag känner mig ödmjuk inför ansvaret jag fått att rikta några ord till er. Jag stöder de budskap som redan framlagts och uttrycker till er min uppriktiga kärlek och uppskattning för er tro och er hängivenhet. Vårt ansvar som bär prästadömet är mycket betydelsefullt som det står i lärande förbunden. Det högre eller det melkisedekska prästadömets makt och myndighet är att inneha nycklarna till kyrkans alla andliga välsignelser och vidare. Det lägre eller aronska prästadömets makt och myndighet är att inneha nycklarna till änglars betjäning och till att betjäna i yttre förrättningar. Evangeliets bokstav, omvändelsens dop till syndernas förlåtelse i överensstämmelse med förbunden och buden. Vilket ansvar. År 1958 beskrev äldste Harold B. Lee, som senare blev kyrkans president, prästadömet som Herrens soldater mot ondskans makter. President John Taylor sa att den makt som visar sig genom prästadömet helt enkelt är Guds makt. Dessa inspirerande förkunnelser från Guds profeter hjälper oss förstå att varje man och varje pojke som bär Guds prästadöme måste vara värdig den stora förmånen och det ansvaret. Var och en måste sträva att lära sin plikt och sedan utföra den efter bästa förmåga. När vi gör det frambringar vi det som vår himmelska fader och hans son Jesus Kristus kan använda för att utföra sitt verk här på jorden. Det är vi som är deras representanter här. I dagens värld ställs vi inför svårigheter och utmaningar. En del kan verka överväldigande, men med Gud på vår sida kan vi inte förlora. När vi värdigt bär hans heliga prästadöme skall vi segra. Till er som bär aronska prästadömet vill jag säga att jag hoppas att ni alla är medvetna om betydelsen av er prästadöms ordination. Ni har en viktig roll i varje medlems liv i församlingen när ni deltar i att välsigna och dela ut sakramentet varje söndag. Jag hade förmånen att verka som sekreterare i diakonernas forum. Jag minns de många uppdrag som vi forummedlemmar fick att utföra. Dela ut sakramentet, samla in det månatliga fastoffret och ta hand om varandra är saker som jag gärna minns. Det mest skrämmande inträffade emellertid på ledarskapsmötet på församlingskonferens. En medlem i statspresidentskapet som presiderade kallade några av församlingens ämbetsmän att tala. Och utan minsta förvarning ställde han sig upp och sa: vi kallar nu en av våra yngre ämbetsmän, Thomas S. Monson, sekreterare i diakonernas forum, att redogöra för sitt tjänande och bära sitt vittnesbörd. Jag minns inte ett enda ord som jag sa, men jag har aldrig glömt upplevelsen eller den lärdom den gav mig. Det var aposteln Petrus som sa: var alltid beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. För länge sedan gav Herren det här löftet till dem som bär prästadömet. Jag ska gå framför ert ansikte. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra. Och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Det här är ingen tid för rädsla, bröder, utan snarare en tid för tro. En tid för oss alla som bär prästadömet att vara sitt allra bästa jag. Även om vår färd genom jordelivet ibland utsätter oss för fara, vill jag ikväll ge tre förslag som när vi iakttar och följer dem leder oss till säkerheten. De är: studera flitigt, be innerligt och lev rättfärdigt. De här förslagen är inte nya. De har predikats och upprepats gång på gång. Men om vi införlivar dem i vårt liv får vi styrka att motstå den onde. Om vi bortser från dem öppnar vi dörren för Satans påverkan och makt över oss. För det första, studera flitigt. Varje prästadömsbärare borde varje dag delta i skriftstudier. Snabbkurser är inte alls lika effektiva som läsning dag för dag och tillämpning av skrifterna i vårt liv. Bekanta er med den undervisning som skrifterna skänker. Lär er bakgrunden och omgivningen till mästarens liknelser och profeternas maningar. Studera dem som om de talade till just dig. För så är det faktiskt. Profeten Lehi och hans son Nefi fick var för sig i en syn se betydelsen av att få del av och sedan hålla fast vid Guds ord. Om ledstången av järn som han sett sa Nefi till sina misstrogna bröder Laman och Lemuel. Och jag sa till dem att det var Guds ord. Och de som är hörsamma Guds ord och håller fast vid det, de ska aldrig förgås. Inte heller ska motståndarens frestelser och brinnande pilar slå dem med blindhet för att leda dem till undergång. Därför uppmanade jag Nefi dem att ge akt på Herrens ord. Ja, jag uppmanade dem med hela min själs kraft och med all den förmåga jag besatt att de skulle ge akt på Guds ord och komma ihåg att alltid lyda hans befallningar i allting. Jag lovar er, vare sig ni bär Arons eller Melkisedeks prästerdöme, att om ni studerar skrifterna flitigt så kommer er förmåga att undvika frestelse och ta emot den helige andens ledning i allt ni gör att öka. För det andra, be innerligt. För Gud är allting möjligt. Män i aronska prästadömet, män i melkisedekska prästadömet. Kom ihåg profeten Josefs bön. Uppsänd i den lund som vi kallar helig. Se er om och se resultatet av att den bönen besvarades. Adam bad. Jesus bad. Vi känner till resultaten av deras böner. Han som märker om en sparv faller hör säkerligen våra hjärtans böner. Tänk på löftet. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Till alla som hör min röst och som kämpar med utmaningar och svårigheter, stora och små, bönen ger andlig styrka. Den är vägen till frid. Bönen är vårt sätt att söka kontakt med vår Fader i himlen som älskar oss. Tala till honom i bön och lyssna sedan på svaret. Underverk åstadkoms genom bön. Syster Daisy Ogando bor i New York, som har över 8 miljoner invånare. För några år sedan träffade syster Ogando missionärerna och fick undervisning om evangeliet. Gradvis förlorade hon och missionärerna kontakten med varandra. Tiden gick. Sedan, år 2007, började det evangelium hon undervisats om av missionärerna påverkar hennes hjärta. En dag när Daisy steg in i en taxi såg hon missionärerna på avstånd, men hon lyckades inte få kontakt med dem innan de försvann ur sikte. Hon bad innerligt till vår himmelske fader och lovade honom att om han på något sätt ville leda missionärerna till henne igen så skulle hon öppna dörren för dem. Hon återvände hem den dagen med tro i hjärtat att Gud skulle höra och besvara hennes bön. Under tiden hade två unga missionärer bett uppriktigt och arbetat på att hitta människor att undervisa. En dag tittade de igenom anteckningar gjorda av de missionärer som tidigare verkat i deras område. När de gjorde det stötte de på namnet Daisy Ogando. När de kom till hennes lägenhet samma eftermiddag som syster Ogando uppsänt sin enkla men innerliga bön, öppnade hon dörren och sa de ord som är musik för alla missionärers öron som någonsin hört dem. Kom in, jag har väntat på er. Två innerliga böner hade besvarats. Kontakten var återupprättad. Missionärslektionerna gavs och man ordnade så att Daisy och hennes son Eddie kunde döpas. Kom ihåg att be innerligt. Ett slutligt förslag, bröder. Lev rättfärdigt. Jesaja, den store profeten i Gamla testamentet, gav denna inspirerande uppfordran till de som bär prästadömet. Rör inte vid något orent. Rena er, ni som bär Herrens kärl. Mer rättfrämt än så kan det inte sägas. De som bär prästadömet är inte nödvändigtvis vältaliga. De kanske inte har höga examina inom svåra ämnen. De kan mycket väl vara män i små omständigheter. Men Gud ser inte till personen. Och han uppehåller sina tjänare i rättfärdighet när de undviker vår tids ondska och lever dygdiga och rena liv. Låt mig illustrera. Ungefär 150 mil norr om Salt Lake City ligger den vackra staden Calgary i Alberta i Kanada. Platsen för den berömda Calgary Stampede, ett av Kanadas största årliga evenemang och världens största utomhus rodeo. Under 10 dagar förekommer en rodeotävling, utställningar, jordbrukstävlingar och kapplöpning med häst och vagn. Stampede-paraden som är på öppningsdagen är en av festivalens äldsta och största traditioner. Paraden följer en väg på nära en halv mil i centrala Calgary med upp till 350 000 åskådare. Många av dem klädda i westernkläder. För åtskilliga år sedan hade en mässingsorkester från en stor high school i Utah provspelat och fått en av de åtrådda platserna i Calgary Stampede-paraden. Månader av insamlingar, tidiga morgonövningar, upp och ner längs gatorna och andra förberedelser gjordes för att orkestern skulle kunna åka till Calgary och delta i paraden där en orkester skulle väljas ut och tilldelas första priset. Äntligen kom dagen för avresan. De ivriga eleverna steg på bussarna och satte kurs norrut för den långa resan till Calgary. På vägen stannade karavanen i Cardston, Alberta, där gruppen stannade över natten. Hjälpföreningens systrar på platsen gjorde i ordning lunchpåsar som orkestermedlemmarna fick med sig innan de gav sig av. Brad, en i orkestern som var präst i Aronska prästadömet, var inte hungrig just då och bestämde sig för att spara lunchen till senare. Brad tyckte om att sitta längst bak i bussen. När han satte sig på sin vanliga plats inför resten av färden till Calgary kastade han upp sin lunchpåse på hyllan bakom sista stolsraden. Där låg lunchen i bakfönstret med julisolen skinande. Olyckligtvis innehöll lunchen en sandwich med äggsallad. Till de som inte förstår vad det här innebär vill jag bara säga att äggsallad måste förvaras i kylskåp. Om inte, så utsätts den för hög värme, utan som till exempel solsken genom ett bussfönster en solig dag, blir den en mycket effektiv odlingsplats för olika slags bakterier som resulterar i vad som vi brukar kalla matförgiftning. En stund före ankomsten till Calgary blev Brad hungrig. Han kom ihåg sin lunchpåse och slukade sin sandwich med äggsallad. När bussen anlände till Calgary och körde runt i staden växte orkestermedlemmarnas upphetsning för alla utom Brad. Det som växte i honom, tyvärr, var svåra magsmärtor och andra besvär som hör ihop med matförgiftning. Ni vet vad jag menar. När man kom fram steg orkestermedlemmarna av bussen, men inte Brad. Trots att han visste att hans kompisar i orkestern räknade med honom att spela trumma i paraden nästa morgon, låg han där dubbelvikt av smärta och var för sjuk för att lämna bussen. Lyckligtvis för honom märkte två av hans vänner, Steve och Mike, som nyligen gått ut high school och som nyligen ordinerats till äldster inom Melkisedekska prästadömet. De märkte att Brad saknades och började leta efter honom. De hittade Brad längst bak i bussen och fick veta vad som stod på. Steve och Mike kände sig helt hjälplösa. Men så kom de på, de var ju äldste och hade Melkisedekska prästadömets makt att välsigna sjuka. Trots sin totala brist på erfarenhet av att ge prästadömets välsignelse hade de här två nya äldsterna tro på den makt de hade. De la händerna på Brads huvud och åberopade Melkisedekska prästadömets myndighet i Jesu Kristi namn när de uttalade några enkla ord för att välsigna Brad så att han skulle bli frisk. Från den stunden var Brads besvär helt borta. Nästa morgon intog han sin plats bland de andra i orkestern och marscherade stolt längs Calgarys gator. Orkestern fick första pris och det åtrådda blå bandet. Men långt viktigare var att två unga, oerfarna men värdiga prästadömsbärare svarat på kallelsen att tjäna sin nästa och sin himmelske faders vägnar. När det behövdes att de utövade sitt prästadöme till förmån för en som verkligen behövde deras hjälp, så kunde de göra det. För de levde rättfärdigt. Bröder, är vi beredda för vår resa genom livet? Tänk på den frågan. Vägen kan ibland vara svår. Lägg ut kursen, var försiktig och bestäm dig för att studera flitigt, be innerligt och leva rättfärdigt. Låt oss aldrig förtvivla. För det arbete vi är engagerade i är Herrens verk. Det har sagts att Herren formar vår rygg så att vi kan bära den börda som läggs på den. Den styrka vi allvarligt söker för att kunna möta utmaningarna i en komplex och föränderlig värld kan bli vår när vi med fasthet och beslutsamhet står och förkunnar liksom Josua, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Om denna gudomliga sanning vittnar jag, och jag gör det i Jesu Kristi namn, vår Herre. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår himmelske Fader, med stor tacksamhet i våra hjärtan tackar vi dig för denna stund, för det som vi har fått undervisning om, för det som vi har känt, för det välsignelse som vi har fått i våra liv. Vi tackar dig Fader i himlen för det heliga prästadömet som finns på jorden igen, för att kunna ta del av denna stora kraft och den kallelse att kunna tjäna dig. Vi tackar dig Fader för de profeter som leder oss, för de instruktioner och anvisningar vi får. Vi tackar dig Fader i himlen för de välsignelser som evangeliet ger i våra liv, för det sätt som det välsignar folk runt omkring i världen. Vi tackar dig Fader för våra familjer, för det sätt som ett rättfärdigt ledande genom att söka ledning välsignar även deras liv. Må din ande vara med oss när vi försöker leva efter evangeliet på det sätt som vi har fått veta denna kväll. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.